här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Jag känner mig så himla blåögd och lurad och förnedrad faktiskt att man har gått på en sån här sak.
Polisen utreder Monica för misstankar om att ha försökt giftmörda sin sambo Claes. De upptäcker att det finns äldre brottsmisstankar i Monicas bagage. Hennes tidigare sambo är död, men hans döttrar kommer i kontakt med polisen. De har obesvarade frågor om hur det gick till när deras pappa plötsligt gick bort.
Alltså det kom så mycket inkasso och kronofogden skulder. Och ja, jag började ju få lite panik att jag själv skulle hamna i någon skuld här nu då.
Det saknas pengar i hans dödsbo.
Ja, det är fakturaunderlaget på begravningen och sen är det en post-it-lapp där det står: trots tre påminnelser så är fakturan ännu ej betald.
Och när det gäller utredningen om misstänkt försök till giftmord mot Monicas nuvarande sambo Claes kommer polisen hitta nya viktiga bevis.
Hur stor dos 3-4 behövs för att någon ska dö och så vidare. Ganska specifika sökningar.
Det här är en osannolik berättelse om lögner, bedrägerier, giftiga relationer och om män som blivit lurade av en och samma kvinna. En person de litat på och älskat. Du lyssnar på Podmi dokumentär om giftänkan i Göteborg. En serie i två delar. Jag heter Simon Sanetski och det här är andra och sista delen. Ölbryggarentusiasten Claes blev akut sjuk en morgon och var nära på att dö. En rad märkliga omständigheter gjorde att han polisanmälde sin sambo Monica för att ha försökt förgifta honom. Han misstänkte att hon ljugit om sig själv och dragit på sig skulder i hans namn. Claes polisanmälan blev startskottet på en omfattande utredning som kastade ljus över ett antal misstänkta bedrägerier i Monicas förflutna. Polisen upptäckte att det fanns en tidigare sambo till Monica som dött. Monica hade träffat Claes kort efter att hennes tidigare sambo, Christer Hemmarö, hade begravts. Hans döttrar heter Ellen och Linnea Hemmarö. De övervägde att varna Claes för Monica, men valde att låta bli.
Tänk dig själv att få ett samtal från en okänd person och bara: du, akta dig för Monica. Det hade man ju inte... Ja, och vem är du liksom? Hade man ju bara svarat.
De hade börjat misstänka att Monica gjort sig skyldig till bedrägerier och betett sig allt mer märkligt i relationen till deras pappa. Deras bild av Monica grundar sig på flera års erfarenheter av vad som hände innan Monica träffade Claes. Det här är deras berättelse.
Han var en väldigt ödmjuk person. Många uppfattade väl honom som ganska tuff på utsidan, men på insidan så var han en mjukis.
Ellen Hemmarö är Christer Hemmarös yngsta dotter. 2014 träffar Christer Monica. De blir blixtförälskade och flyttar ihop i Christers lägenhet i Göteborg. Hans äldsta dotter bor vid den här tiden i en mindre stad på västkusten. Hon heter Linnea Hemmarö.
Jag hade precis träffat min nuvarande man. Och min pappa var på mig om att flytta inte ihop för snabbt nu. Vi flyttade ihop efter 6 månader, jag och min pojkvän. Och någon månad senare där så kommer han och säger att han ska flytta ihop med en kvinna som han träffade en månad tidigare. Så att jag bara, vad tusan säger du?
Hennes första intryck av Monica är positivt.
Men det var bra. Jag gillade henne. Hon var väldigt mån om att vi skulle komma ner och hälsa på. Och att de även kom till oss. Nej, så jag tyckte att hon var jättesnäll och bra för honom. Han var glad, han och sådär. Så att, då blir man ju själv glad när man ser sina föräldrar glada.
De var väldigt kärleksfulla mot varandra, så att man, ja, jag var bara glad att pappa hade träffat henne.
Monica ville se dem som en enda stor familj. Hon var driven och vältalig och knöt många nya kontakter. De hade gemensamma fester i lägenheten i Göteborg och verkar av allt att döma leva ett lyckligt liv. Men plötsligt blir Christer sjuk.
Fick reda på att pappa hade fått åka akut till sjukhuset från jobbet för han hade fått känselbortfall, synrubbningar, yrsel och sådär. Vilket såklart gjorde oss väldigt oroliga. Och vi åkte senare ner till Göteborg, hör för mig, för att träffa honom då. Och då fick vi även reda på att detta hade hänt 2 veckor tidigare, men då hade de inte sagt någonting.
Under den här perioden pluggar Ellen efter en tids studieuppehåll till att bli sjuksyster.
Eftersom att jag jobbar inom sjukvården och har gjort det i 10 års tid, så började jag fundera liksom, okej, yrsel, sluddertal, känselbortfall, det här låter ju som typ en stroke eller en TIA-attack, en mildare stroke, och blir ju såklart orolig.
Gradvis har relationen mellan Christer, hans döttrar och Monica börjat förändras. Allt mindre av kontakten sker direkt mellan döttrarna och deras pappa. Allt oftare är det Monica som svarar när de försöker prata med sin pappa. Och det är hon som berättar vad läkarna säger om hans sjukdom.
Vi hade ju ingen som helst kontakt, varken jag eller min syster, med läkarna. Utan i den här vevan så skedde ju typ nästan all kontakt med Monica.
Christer blir i alla fall utskriven från sjukhuset och verkar till en början må bättre. Men i takt med att dagarna blir kortare och mörkare under hösten har kontakten mellan Christer och hans döttrar blivit ännu sämre. Snart får de veta att han blivit sjuk igen. Han har fått problem med njurarna och är allt mer orkeslös.
Nej, men kontakten var sporadisk. Vi skulle dit och fira jul, men så blev de sjuka i vinterkräksjuka. Så då fick inte vi komma, såklart. Och sen, han åker in och ut på sjukhus. Det är njursvikt och det är funderingar kring om han har fått epilepsi. Varje gång vi hör av oss så är det hon som svarar. Om vi smsar pappa så får vi svar från hans telefon, men från henne. Ibland ringer hon upp. När vi ringer honom så klickas det bara och sen ringer hon upp. Vi får liksom aldrig kontakt med pappa själva, utan det är alltid hon som är med på ett hörn och styr kontakten. Vissa sms har man nu i efterhand funderat på om det verkligen är pappa som har skrivit, för det låter inte som honom.
Ellen och Linnea upplever det som att Monica allt mer börjar föra deras pappas talan.
På ett sätt kan jag förstå, om pappa nu mådde väldigt, väldigt dåligt, vilket han gjorde, så kanske man inte orkar. Men det kändes lite kontrollerande. Jag vet att jag vid tillfällen har blivit irriterad över att varför kan jag inte bara få prata med pappa? Varför måste hon höra av sig hela tiden när vi vill ha tag på honom? Varje gång jag fick reda på att han hade åkt in på sjukhus så satte jag mig i bilen och skulle åka ner och få ett samtal på vägen dit att nej, men nu är vi på väg hem igen. Så nej, det var skumt. Det var jätteskumt.
Till slut lyckas i alla fall Linnea och hennes pojkvän genom Monica få till en möjlighet att åka ner för att träffa Christer. När de kommer in i den familjära lägenheten möter de en person som inte är sig lik.
Ja, han var inte sig själv. Han hade gått ner jättemycket vikt. Han var alldeles grå. Han såg ut som han hade liksom insjunkna ögon. Han såg ut som ett skelett, tycker jag. Han var jätteliten. Han har alltid varit ganska stor och varm och gosig och nu var han liksom kall och liten och ynklig. Och han var jättestressad. Hon gick ut genom dörren, hon skulle gå och handla. Och när hon gick ut, alltså han var överallt. Han var så stressad. Han höll på och far runt i lägenheten. Och till slut så satte sig min sambo i soffan med honom och började spela musik. Och då började han lugna ner sig. Han var verkligen... Det kändes som att han var rädd. Jag vet inte, det var jättekonstigt. Och sen när hon kom tillbaka så blev han så här sissig igen. Och ja, agerade som att han var rädd. Och då var det precis som att vi inte fick stanna kvar för henne. Så då fick vi bege oss hemåt och jag kände i bilen på väg hem att fan, jag skulle tagit med honom hem. Jag skulle inte lämna honom där. Det är någonting som är fel. Men samtidigt, han är vuxen och ja, jag kan ju inte bestämma över min pappa. Han hade nog inte hängt med mig, tror jag inte. Men det var sista gången jag träffade honom. Den 29 mars, klockan 08.17. Jag är precis på väg in på toaletten på mitt jobb. Jag ser att Monica ringer och tänker att jag måste ta det samtalet. Jag kan inte vänta med tanke på att det är så tidigt på morgonen. Och hon säger bara att din pappa är död. Och jag börjar skrika och faller ner på golvet. Och några kollegor kommer och undrar vad det är som har hänt. Och jag bara frågar henne, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och vet Ellen om det här? Vi kommer ner till lägenheten. För det var där han dog. Och så ringer jag min...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sambo, som tur var jobbade han på samma jobb vid den tiden. Så att han kommer och hämta mig på en gång. Och så försöker jag ringa min mamma, för min syster bor hos min mamma. Och de svarar inte och jag ringer så många gånger. Till slut får jag tag på mamma. Och så säger jag till henne vad som har hänt och att hon måste väcka Ellen och berätta att pappa har dött.
Tomrummet efter Christers död kommer hans döttrar behöva leva med resten av sina liv. Men flera omständigheter kring hur det gick till lämnar en rad frågetecken. Och snart växer de här frågorna till misstankar som till slut leder till en polisanmälan mot Monica.
När vi kom fram så var det ju bara Monica som var på plats. Så inga läkare, ingen sjukvårdspersonal eller polis. Och där och då får vi väl inte riktigt reda på vad det är som har hänt. Däremot så berättar Monica att han hade ropat på henne på morgonen. Hon hade gått in i sovrummet och då hade hon frågat, men Christer, hur är det? Och då hade ögonen rullat bakåt och han hade börjat kräkas blod. Så det var väl det som var det första. Sen en litet tag efter, då hade hon pratat med någon läkare som bodde i huset och då var det kroppspulsådern som hade brustit. Så att vi fick inte riktigt något definitivt svar på vad det var.
För tillfället så lägger de alla frågor om vad som egentligen ledde till deras pappas död åt sidan. Förutom chocken och sorgen är det en hel del praktiska detaljer som behöver hanteras.
Monica var den som födde all talan, kan man säga. Och jag var 21 när det här hände, och att vara 21 år och mista sin pappa, det är inget man önskar någon, och man har ju ingen som helst koll på allt som ska göras efteråt och sådär. Så att Monica erbjöd ju sig att ta hand om allting, och både jag och min syster var ju så tacksamma, för vi kände liksom, vad gör man? Hur ska man gå tillväga liksom? Och vi litade ju på henne. Så hon fick ju sköta allt.
Linnea, Christers äldsta dotter, är vid tillfället 23 år.
Och så fick vi reda på att de hade anlitat en jurist. Vilket jag ifrågasatte, för jag tyckte det var konstigt att man har anlitat en jurist när man är 50 år gammal. Det är ju inte ens säkert att juristen är vid liv när man själv går bort. Så jag tyckte det var jättekonstigt, men hon hävdade att det var en kompis till dem och att de hade börjat göra det här när pappa blev sjuk och sådär ifall något skulle hända och så vidare. Och vi bara, ja, men det låter väl rimligt.
Kort därefter kommer ett mejl från den jurist som anställts för att ta hand om de praktiska detaljerna kring Christers dödsbo. En man som heter Björn Z. Lindgren. Linnea kommer att läsa det här mejlet många gånger framöver. Det är någonting med tonen som är lite off.
Hej Linnea, jag fick denna mejladress av en kvinna som heter Monica. Om du kan bekräfta att jag har rätt kontakt gällande ett dödsbo. Vänligen, Björn Z. Lindgren.
Eftersom adressen är kopplad till en vanlig Gmail väljer Linnea i ett mejlsvar att fråga vad han egentligen är för slags jurist.
Han jobbade ju inom nöjesbranschen, så det är inte en advokatbyrå du går till liksom. Han hörde av sig och behövde en fullmakt i alla fall för att kunna avsluta pappas konton. Och jag hade kontakt med Monica som bara, ja men då får ni ju skicka det till honom då. Jag kollade även med folk i min närhet och till slut gjorde jag en fullmakt som skickades in då för att hon skulle ha så att, och juristen skulle kunna avsluta pappas bankkonton.
Googlar du någonsin den här Björn Lindgren?
Ja, jo, men jag har googlat Björn Lindgren. Björn Z. Lindgren. Z är ju ganska unikt. Så att nej, ja, det är klart jag hittade några personer så, men inte någon som var jurist så där. Men samtidigt då, han var ju jurist inom nöjesbranschen, så att jag tänkte väl att det kanske inte var så lätt att hitta honom. Han kanske hade skyddad identitet, det har man ju ingen aning om.
Han verkade ändå reko, om man ska säga så. Han var lite klämkäck emellanåt, men ja, efter en tid så försvann han.
Den klämkäcka juristen som skulle hjälpa till att ta hand om de praktiska detaljerna kring dödsboet väntar allt längre med att svara på mejl. Våren blir till sommar.
Ibland är det svar på en gång. Ibland dröjer det flera veckor och det skylls på att han har varit på resor i USA eller att han har haft ett dödsfall inom familjen och sådär.
I ett försök att samla kraft och stötta varandra åker de bägge döttrarna på semester tillsammans med sin mamma.
När vi kommer hem från den här resan så har vi varsitt brev i våra brevlådor från begravningsbyrån där det står det är fakturaunderlaget på begravningen och sen är det en post-it-lapp där det står trots tre påminnelser så är fakturan ännu ej betald. Vi kommer därför behöva skicka det här till kronofogden. Och det är då vi börjar reagera på vad det är som händer.
De börjar bli allt mer irriterade på juristen och Monica som skulle sköta allt. Nu börjar också Christers exfru engagera sig för att hjälpa sina döttrar att undersöka vad det egentligen är som har hänt. Hur kan det komma sig att de två döttrarna riskerar att hamna hos kronofogden på grund av en obetald faktura från begravningsbyrån?
Hörs mamma och begravningsbyrån av igen och pengarna har inte kommit in, och då frågar min mamma om det finns någon möjlighet att ta bort mig och min syster från begravningsfakturan, för att vi var bara med och planerade, vi stod inte för någonting annat, och att det var juristen och Monica som skulle sköta allting liksom. Och begravningsbyrån går ju liksom med på det här, för de förstår ju att någonting är lite lurt och vi börjar misstänka att något är lurt.
Till slut får de kontakt med Monica som går med på att boka in ett möte med banken för att reda ut missförståndet med den obetalda fakturan. Ellen, Linnea och deras mamma tar ledigt för att kunna gå på mötet. Men samma morgon hör Monica av sig och säger att bankpersonen blivit sjuk. De bjuds hem till henne istället. Det är alltså samma lägenhet där Christer bara några månader tidigare dragit sina sista andetag. Stämningen i rummet är allt annat än normal. Monica verkar nervös.
Monica slänger fram massa olika papper. Det är sambavtal, det är mobilabonnemang, det är kontoutdrag och det är fakturor och grejer. Och vi får liksom bara se en skymt av det hela tiden. Det var inte någonting som vi fick granska riktigt så. Hon var väldigt avig och ville inte att vi skulle vara där, kändes det verkligen som. Vi hade ju konfronterat henne med att begravningen inte var betald. Det var ju hon som var beställare av begravningen, inte jag och min syster. Så att det var ju hon som var betalningsskyldig. Men ja, det var ett konstigt möte. Och i bilen på vägen hem så vet jag att vi alla tre, jag, mamma och syrran, kände att det är någonting som är galet. Och vi ringde begravningsbyrån då igen, som bekräftade att de inte hade fått in pengar. Och vi kontaktade Monica och bara, nu måste du betala den här. Det ska ju finnas pengar i dödsboet. Det är ju bara att betala. Och vi fick en printscreen på att hon hade gjort det. Men det kom ju aldrig in till begravningsbyrån.
In i det sista hade de hoppats att allt skulle grunda sig på någon slags missförstånd. Men det verkar allt mer osannolikt. Den fullmakt som döttrarna gav juristen som skulle lösa allt drar de tillbaka. Och så börjar de undersöka vad som egentligen hänt med de pengar som deras pappa lämnat efter sig.
Så skulle jag och min syra gå till banken för att få ut lite kontoutdrag från pappa. Och då fick vi tips där att adressändra pappas adress. För att i dagsläget så var det ju hon som fick all hans post. Alla kronofogdenfakturor och obetalda parkeringsböter och sånt där. Så vi adressändrade pappa till mig. Så jag fick kronofogdenbrev ungefär varje vecka under den hösten. Det var ganska inte alls kul att få dem i sin brevlåda. Och då uppdagade ju vi liksom att det var bilen har stått på en parkering och inte betalats. Bilen hade körförbud. Det var hyror som inte var betalda. Det var begravningen. Alltså det kom så mycket inkasso och kronofogden skulder. Och ja, jag började ju få lite panik att jag själv skulle hamna i någon skuld här nu då. Som tur är så kan man ju inte det som barn till en avliden.
Det verkar som att pengar i Christers dödsbo saknas. De har svårt att förstå varför deras pappa, som vanligtvis var noga med sin ekonomi, skulle länsa sina konton kort innan han gick bort.
Jag tror det var i slutet på september 2016. Och då var det först bedrägeri och förskingring av pengar som var det vi trodde. Samtidigt så hade vi alla en gnagande känsla av att det är något annat som inte är helt rätt. Varför har hans livsförsäkring fått ändrad förmånstagare ett halvår innan han dör?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varför är det pensionsutbetalningar som ändrade till henne? Så då började vi ana någonting. Och jag har haft, sen dagen han dog och vi var i hans lägenhet och fick se honom, så har jag känt att det har hänt någonting.
Och sen var det ju förfalskningar utav min mammas och pappas och min systers namnteckningar. Så det var ju urkundsförfalskning där hon har skrivit på att vi, jag tror det var en bouppteckning hon gjorde själv som hon skickade in, där hon hade skrivit under våra namn, min syster och min mammas då.
En bouppteckning är alltså att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den dödes tillgångar och skulder. Men trots att döttrarna aldrig varit med om att göra en sån genomgång finner de alltså ett dokument signerat med deras namn. Ellen har vid det här laget bestämt sig för att göra en egen undersökning av den något klämkäcka juristen som anställts av Monica för att ta hand om de praktiska delarna av deras pappas dödsbo.
Och efter det här så tar jag och min syster och min mamma reda på allt möjligt kring det här. Hur såg pappas kontoutdrag ut på dödsdagen? Jag begärde ut labbjournaler och skriftliga journaler från sjukhusen. Jag gick även in en dag, för jag var åter i skolan igen, och då gick jag in en dag på skoldatorn och tänkte så här, nej men nu ska jag kolla upp den här Björn Lindgren, den här juristen, vem är han? Och jag går in på Google Mail och skriver in glömt lösenord, för då får man ju alltid upp antingen ett telefonnummer eller en annan mail för att återställa lösenordet. Så jag skriver in den här mailen som han hade, och upp får jag en mail där det står initialerna på hennes namn.
Återställningsmailen är alltså kopplad till Monikas mailadress. Det tyder på att det är Monica som har spelat juristen Björn Z. Lindgren hela tiden.
Jag känner mig så himla blåögd och lurad och förnedrad faktiskt att man har gått på en sån här sak. Jag har klandrat mig själv extremt mycket för att inte jag har yttrat mina misstankar tidigare, att jag inte tagit det på allvar, min magkänsla.
De två döttrarna och deras mammas detektivarbete har lett till följande upptäckter. Deras pappa har skulder som är svåra att förstå. Hans konton har i princip blivit tömda. Det saknas pengar i hans dödsbo. En livförsäkring har fått ändrad förmånstagare till Monica ett halvår innan Christer dog. De upptäcker också att det gjorts ändringar i hans testamente.
det som jag och min syster läste i dem lät så himla märkligt. Det var dels inte pappas handstil och han pratade väl inte jättegott om mig och min syster i de här papprena, vilket vi blev väldigt förvånade över. Vi var ju det bästa som hade hänt honom, så att, och det har han alltid hävdat. Så att det var väldigt jobbigt att läsa, och det var liksom saker som stod där i som inte riktigt stämde. Och Monica blev höjd till skyarna och jag och min syster fick liksom en liten känga. Ja, nej, det var inte riktigt så pappa skrev eller uttryckte sig alls.
Testamentet är signerat av juristen Björn Z. Lindgren. En person som har valt att döma är Monicas alter ego. Det har också gjorts ändringar i Christers så kallade vita arkiv. Det är hans önskemål om hur han vill att saker ska skötas i händelse av hans död. I det handskrivna dokumentet står det bland annat att Monica står Christer närmast och känner honom som ingen annan brytt sig om att lära känna honom. På ett annat ställe står att Monica kan berätta hans historia och att han inte hade varit något utan henne. Hans egna barn däremot nämns helt kortfattat. Han har också glömt bort att lägga in en apostrof när han skriver namnet på sin egen dotter, Linnea. Det vita arkivet innehåller också en ikryssad ruta som fick avgörande betydelse för polisutredningen. En ikryssad ruta där det står att Christer vill bli kremerad. En annan ikryssad ruta visar att Christer inte vill bli obducerad. Men handstilen i dokumentet ser inte ut som Christers, tycker hans döttrar. Hösten 2017 anmäls Monica också för att ha mördat Christer. En anmälan som kommer att läggas ner i brist på bevis. Linnea har under längre tid varit kluven till en anmälan men övervägt situationen noga.
Men jag slog bort tanken för jag kände att nej, det är klart inte Monica gjort det mot honom. Hon är ju världens snällaste och finaste människa. Och det är nog bara sorgen som gör att man känner så. Men när man börjar se alla de här, alltså allt som uppdagades då, så grodde ju den känslan ännu mer och blev att det är nog fan någonting som har hänt.
Döttrarna förhörs av polisen och får berätta om sina misstankar, men sen händer ingenting tills de får veta att utredningen lagts ner.
Efter att obduktionsprotokollet ges till oss eller sådär, så alltså det går inte jättelång tid, men de lägger ner utredningen kring misstanke om mord.
Döttrarna gör sitt bästa för att acceptera att deras pappa är borta och att försöken att få fram en begriplig förklaring till allt som hände i slutet av Christers liv varit förgäves. Här hade berättelsen om Christers död kunnat ta slut, men istället börjar en annan historia. Den om Claes som läggs in på sjukhuset med paranoida misstankar om att hans sambo Monica försökt förgifta honom med Ducoral. Vi är tillbaka på Östra sjukhuset i Göteborg. Året är 2018 och Claes blir till slut utskriven därifrån. Han blir målsägare i en ny polisutredning mot Monica. Nu misstänks hon både för bedrägeri och mordförsök. Det gör också att polisen tar ett nytt grepp om förra sambon Christers död. Lena Nilsson hos polisen är en av dem som tittar på fallet.
Vi försökte samla in den informationen som vi verkligen kunde få fram för att på något sätt lyckats liksom bevisa att hon hade gjort någonting mot honom. Eller orsakat hans död, men vi kunde inte det.
Det är framförallt bristen på en kropp som går att undersöka som gör att polisen inte kommer vidare i förundersökningen.
Eftersom vi inte hade några som helst spår av Christer, det fanns ju ingen kropp. Den var borta liksom. Då, det går inte att påvisa då. Mm.
anledningen till att han blev kremerad, vems önskan var det?
Det var Monica som såg till att det blev så. Det hade aldrig varit Christers önskan, enligt som jag uppfattade i alla fall.
Och när det gäller Monicas nuvarande sambo Claes, så har det hunnit gå så pass lång tid sedan han drack dukoralen där vid frukostbordet att eventuella gifter inte längre finns kvar i hans kropp. Polisen har svårt att komma vidare med misstankarna om Monica och förgiftningarna. Men det finns ändå mycket att hämta från fallet med förra sambon Christer Hemmarö. Detta tack vare att Christers döttrar sparat mycket material från den tiden och gett till polisen. Linnea Hemmarö.
Ja, vi fick ju frågan om vi ville vara med, om vi ville att åklagaren skulle ta upp vårat fall. Och då var det ju bedrägeri och urkundsförfalskning som de kunde bevisa. Han sa väl att det kanske ger en månad i fängelse, alltså extra. Och jag kände väl bara att om det är en månad, en vecka, ett år, jag skiter i vilket, det ska hon ha i så fall.
Bevisningen mot Monica handlar alltså främst om ekonomiska oegentligheter. Men plötsligt gör polisen en avgörande upptäckt som pekar även i riktning mot den misstänkta förgiftningen av Claes. Polisen kollar nämligen Claes och Monicas bankkonton och märker då att någon swishat för att köpa knark på nätet. Vi hör åklagaren Niklas Högdén igen om upptäckten som förändrar allt.
Drogen var ju beställd i målsägandens namn, men det var angivet ett telefonnummer som utredningen visade att hon disponerade vid den här aktuella tidpunkten. Och om jag inte missminner mig så skedde det betalning för en av de här leveranserna via Swish, och det var då kopplat till hennes konto, så att hon betalade för den här drogen, för att uttrycka sig tydligt.
Drogen som Monica köpt kallades för 3FEA, en drog som köptes i två olika omgångar i Claes namn. Köpen har gjorts nära in på dagen då Claes blev plötsligt sjuk. Nu finns det en tänkbar förklaring till varför drogtestet som Claes fick göra på sjukhuset varit negativt. De hade helt enkelt letat efter spår av några av de vanligaste drogerna. Inte den synnerligen ovanliga syntetiska drogen vid namn 3FEA. Men fortfarande återstår många frågor att besvara. Det behövs starka bevis för att få någon fälld för mordförsök. Att det köpts droger på nätet räcker inte. Nu finns det visserligen en specifik drog att testa för, men det hade gått flera månader sedan det misstänkta förgiftningstillfället. Generellt brukar man säga att droger kan spåras dagar i blod och veckor i urin. Men det finns ett sista halmstrå att gripa efter, eller snarare hårstrå.
Frågades ju då hur vi skulle kunna komma vidare med det här, och då framkom förslaget att den här personen är ju liksom långhårig, det vill säga personen hade inte klippt sig sedan det här tillfället, vad som framkom. Och då skulle man kunna tänka sig att man gör ett hårprov, det vill säga att man tar ett hårstrå eller...
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Det flera och drar upp det från roten, och sen så analyserar man hårstrået i olika segment för att se om det finns någonting kvar i håret som kan leda vidare. Och det gjorde man. Man tog ett hårstrå från målsäganden och analyserade detta, och då gjorde man en mer utförlig test än vad man hade gjort initialt på sjukhuset. Det vill säga man letade efter flera substanser, och då blev det träff.
Det är en amfetaminanalog, det vill säga att det är en substans som är en variant av amfetamin.
Testet av Claes hårstrå kommer tillbaka från labbanalysen och tas om hand av Kai Knutsen.
Den har i huvudsak samma egenskaper som amfetamin.
Han är överläkare och docent inom anestesi och intensivvård och specialist inom klinisk toxikologi, det vill säga akuta förgiftningar. Något han har närmare 30 års erfarenhet av. Claes har med allra största sannolikhet fått i sig nätdrogen 3FEA. Kai Knutsen blir nu ombedd att avgöra om de mystiska sjukdomssymptomen som Claes uppvisat när han var nära att dö stämmer överens med drogen. Hans expertis kommer att väga tungt i vågskålen inför en eventuell rättegång.
Ja, det kan man säga att den överensstämmer väl med det. Sen kan man aldrig vara 100% säker naturligtvis. Det kan ju vara någonting annat som vi inte förstår och inte ser. Men det var överensstämmande med den bild som ett sånt intag förväntas ge eller ger i samband med överdosförgiftning.
Med Kai Knudsens rättsintyg börjar den omfattande utredningen mot Monica att närma sig en slutdestination i rättssalen. Det här var det avgörande beviset som behövdes. Nu görs flera beslag och en husrannsakan hemma hos Monica. Niklas Högdén, åklagare i fallet.
Ja, alltså, det gjordes ju flera genomlysning. Alltså det här var ju en del av det vi hittade när vi tömde datamedierna. Där kunde vi även hitta annan bevisning som pekade mot att Monica då var den personen som faktiskt hade beställt och även då förmått målsägaren att inta. Och det handlade bland annat om sökningar i datorn som Monica hade gjort i samband med de här beställningarna, men även vid andra tillfällen. Men vi kring den här tiden, och då var det hur smakar 3FEA? Hur stor dos 3FEA behövs för att någon ska dö och så vidare. Ganska specifika sökningar som inte är allmänna på något sätt. Jag menar, om någon hade sökt på hur man gör en lasagne hade inte det varit något konstigt, men de här sökningarna blir väldigt specifika för ärendet.
Det görs flera förhör med Monica. Hon häktas av polisen och får ta del av brottsmisstankarna. Det rör misstankar om försök till mord på Claes och en rad bedrägeribrott mot både Claes och hennes tidigare sambo Christer. Lena Nilsson hos polisen.
Hon blir ju nedkörd till Göteborg då och de håller förhör med henne, och som jag minns det så nekar hon ju till att ha gjort någonting. Och då handlade ju i första hand om ärendet med Claes. Och där har hon ju massa olika ursäkter, och han är våldsam och han har druckit mycket, återigen det här.
Monica nekar till brottsanklagelserna. Hon är tydlig med att hon inte har försökt mörda Claes. För åklagaren Niklas Högdén är motivet bakom ett så allvarligt brott som mordförsök svårt att förstå.
Motivet för att föra över pengar från Christers dödsbo är ju ganska uppenbart. Det är ju ett ekonomiskt motiv som ligger bakom att man för över pengar från någon annan till sig själv. När det gäller det påstådda försök till mord så är det svårt att uttala sig om motivet. Det framkom inget klart och tydligt motiv egentligen. Det var ju inte så att han som besatt några större ekonomiska tillgångar eller någonting sånt där. Så framstod också hennes förklaringar i vissa delar som lite apart. Alltså lite speciella, så det var liksom svårt att få någon kläm på den sammanfattningsvis.
Trots att Monicas handlingar till viss del kan framstå som obegripliga talar bevisen tillräckligt tydligt, tycker Niklas Högdén. Sommaren 2019 är han redo att presentera åtalet mot Monica.
Säker kan man aldrig vara i de här sammanhangen. Jag bedömde bevisningen som god. Det fanns tillräckliga skäl för åtal. Sen blir det alltid upp till domstolarna att bedöma om det håller.
Samma höst är det dags för rättegång i Göteborgs tingsrätt. Det är en märklig slutdestination för en relation när Claes och Monica, som en gång varit ett kärleksfullt par, möts på olika sidor av rättssalen med varsin advokat vid sin sida. På plats finns också Christer Hemmarös äldsta dotter Linnea Hemmarö, som försöker läsa av Monicas ansiktsuttryck under rättegången.
Hon sitter och ritar i sitt block. Hon pratar om att hon stickar mycket och att hon ger sken av att hon är en sån himla bra person. Annars känns hon... Jag vet inte, hon tittar väldigt sällan på mig. Hon vill inte möta min blick. Jag sitter nog och tittar på henne ganska mycket. Men hon... ja, nedsjunken. Men så fort ljuset var på henne och hon skulle prata om något, så var det väldigt... att hon skulle framställa sig själv som väldigt bra.
För Linnea och hennes yngre syster Ellen Hemmarö är det vissa frågor om hur det gick till när deras pappa dog som lyser med sin frånvaro under rättegången. Som för deras pappas del endast berör misstankar om bedrägeri och urkundsförfalskning. Åklagare Niklas Högdén.
Jag förstår självfallet att det finns frågetecken hos döttrarna kring pappans dödsfall. Och jag kan ju bara beklaga att det är så. Men från den brottsutredningens sida så kan vi inte hjälpa dem där, helt enkelt.
Efter 4 dagars förhandlingar i Göteborgs tingsrätt återstår bara för åklagaren Niklas Högdén att göra sin slutplädering och argumentera för ett lämpligt straff.
Jag yrkade på 10 års fängelse för mordförsök, och då är det ju det som, det fanns ju annan brottslighet här också som hon var åtalad för, som att inne på bedrägeribrottslighet och bidragsbrott och utkundsförfaltning och annat, men det som driver straffvärdet här är ju naturligtvis mordförsöket, och jag bedömde väl att ett fullbordat brott, det vill säga om Claes hade avlidit, så hade det gett ett långt fängelsestraff, närmare, kanske inte livstid, men strax under.
Den 30 oktober 2019 avkunnar tingsrätten sin dom. Monica döms för försök till mord på Claes. Hon döms också för bedrägerier genom att ha köpt varor och tecknat kreditkort i Claes namn. Och för urkundsförfalskning för att ha ändrat förmånstagare på hans försäkringar. När det gäller brottsmisstankarna kopplade till Christer döms hon för förskingring av pengar ur Christers dödsbo och urkundsförfalskning efter att ha förfalskat en bouppteckning. Hon döms också för ett par mindre swishbedrägerier och för bidragsbrott. Monicas straff blir bestämt till 10 års fängelse. Åklagare Niklas Högdén fick med andra ord precis det han yrkade på.
Jag tyckte den var väldigt bra. Jag trodde inte hon skulle få så mycket, så jag var väldigt glad när det blev det faktiskt. De yrkade ju på 10 år. Och ja, då ställde man ju sig in på att det kanske inte skulle bli 10 år. Så att när domen väl kom och det blev 10 år både i tingsrätten och hovrätten, så blev man ju jätteglad såklart.
Samtidigt har de två döttrarna fortfarande många obesvarade frågor om varför och hur deras pappa gick bort.
Jag har accepterat att det är som det är, och jag kommer aldrig få min pappa tillbaka. Så det enda jag kan göra nu är att fortsätta leva och leva för honom.
Vi kommer aldrig få reda på vad pappa dog av helt och hållet, utan vi kommer ju få leva med den, alltså de funderingarna resten av våra liv, tyvärr.
Och trots att deras pappa lämnat ett stort tomrum bakom sig som aldrig helt går att fylla igen, har döttrarna hittat sätt att gå vidare. De hårda orden i Christers testamente, som skrevs med så underlig handstil, har hans yngsta dotter Ellen valt att lägga bakom sig. Hon har gått tillbaka och hittat ett kort som hon vet att hennes pappa har skrivit själv.
Ja, jag har en tatuering på min underarm som det står pappa. Och det är från ett födelsedagskort som han själv har skrivit. Så att jag har kopierat över det. Så det är hans handstil som står på min arm.
Jag har två perioder per år där det brukar vara jobbigt. Det är runt dagen han dog och det är runt hans födelsedag. Då är det jättejobbigt. Annars så tycker jag ändå att det går ganska bra. Nu har min dotter då, som är 3, börjat fråga om morfar. Så vi pratar mycket om honom hemma. Visar bilder på honom. Ja. Berätta vad han var för typ av person. Jag kan, om hon ser en motorcykel så brukar hon, oj, vad är det? Och då kan jag säga att sånt där gillar din morfar att åka på.
Du har lyssnat på Podmi dokumentär om giftänkan i Göteborg. En serie i 2 delar av mig, Simon Sanetski, från produktionsbolaget Filt. Producent är Jon Jordås. Exekutiv producent hos Podmi, Emilia Melgar Arnheim. Ljudtekniker heter Astrid Ankarkrona. Inläsning av Jon Jordås. Monica och Claes heter egentligen någonting annat.